I don't really feel it, I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's clean, it's immediate and it's something really stands.
This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlour and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Hej och välkomna till Beyond the Badge podcast avsnitt 76.
Nej.
36.
Ja.
Med Hampus, Leonard och Gusten är tillbaka med Roma. Välkommen Gusten.
Tack. Bara Gusten.
Ja, som Cher.
Jag behöver inte säga Gusten Dahlin, exakt. Cher, Sting och Prince.
Det var en vecka sedan vi sågs. Kommer du ihåg vad vi pratade om?
Ja, vi pratade väl om allt från... programlederiet som ledstjärna i min yrkeskarriär till Hamburgs väldigt trista klubbemblem.
Vi har varit inne och nosat lite på Vällingby. Jag var ute på djupt vatten och du började bubbla lite där i blodet när jag nämnde någon Paradise Hotel-frilla. Och sen så var vi inne på ditt bästa minne, tror jag vi avslutade med.
Ja.
Och jag tänker mig att Leonard kanske får ta vid.
Nej, men vi måste ju, det man har sett, i alla fall jag har sett fram emot mest sen vi annonserade det här romavsnittet, det är själva inåt.
Cuore di sta città, unico grande amore di tanta e tanta gente che fa sospirare.
Har vi någon translate på det här?
Ja, alltså, det är stadens hjärta. Det är Roma.
Vad känner du när du hör den här, när du hör Antonello Venditti stämma upp i den här sången?
Jag känner nog fan i mig mest saknad av att jag inte är lika engagerad supporter känslomässigt idag som jag var när jag var 10, 12, 14, 16, 18, 20. Det är inte lika viktigt för mig idag. Och det tycker jag är tråkigt. Så att det är nog det jag känner mest.
Fan, vilken jävla relate på den där känslan. Alltså.
Ja.
Varför är det så då?
Verkligen. Man jobbar med det, tror jag.
Ja, och sen så... Alltså, jag absolut väldigt mycket jobb. Men sen så... Om jag ska vara ärlig så tror jag att det är också så här... Jag har nog växt ifrån... de känslorna lite. Det är andra saker som är viktigt. Min vecka liksom, den går inte sönder för att Roma torskar. Och jag svävar inte på moln för att de vinner. Nu är det ju liksom, det är en konstant femteplats ändå. Så att det kanske hade blivit annorlunda om det hade varit en titelstrid igen. Det vet jag inte, det är ganska länge sedan. Och jag kände starkare än vad jag trodde när Roma slog ut Barcelona i Champions Leagues kvartsfinal här för några år sedan. Då var det liv och död. Men när jag hör den där låten så tänker jag på hur många år som det var superviktigt för mig. Och att det inte är det längre.
När du ser matcherna, ser du dem? Alltså, är du en hemmatittare, obskyrt café på Kungsholmen eller grabbgäng eller...
Nej, jag tittar väldigt sällan på fotboll ute. Nu för tiden så spenderar jag ju mina söndagar på Tegeluddsvägen hos TV4 och Simor. Så då ser jag dem där. Eller så ser jag dem hemma, eller så ser jag dem i telefonen vart jag är. Liksom. Men det, jag har aldrig varit så mycket för att gå ut och kolla på fotboll i grupp. För då, jag vill se matchen liksom. Alltså överlag så gillar jag inte att dricka alkohol i speciellt stor utsträckning till viktiga matcher. Just för att det blir liksom, det blir blurrigt och så, jag vet inte, jag hamnar på andra tankar då liksom. Så att i väldigt många år så var det så att Sveriges landskamper och Romas matcher, de såg jag gärna själv eller med min brorsa eller med min tjej eller, ja. Någon invigd som jag visste liksom så här,
kan hålla käften.
Du är okej att kolla fotboll med. Jag vill inte riska att sitta med någon som förstör matchen.
Det här är sån jäkla känner exakt samma sak.
Jag har en ruskig shortlist på folk som jag tittar viktig fotboll med. Mm. Det är otroligt selektiv.
Leonard?
Ja, vill du prata klubbmärke eller?
Ja.
Jag ska bara säga det innan vi kommer in på emblemet. Jag slår ju alltid ett slag för att Venditti's Grazie Roma som de spelar efter matcherna. Den är ännu bättre.
Den tror vi kommer spela i slutet på det avsnittet.
Ja. Det är synd bara att de inte har den goda smaken att bara spela när Roma vinner.
Nej.
Jag blir liksom förbannad varje gång man har gjort en dålig match och kryssat mot Bologna. Då vill inte jag höra Grazie Roma. Det blir så här,
tack
skymf.
Roma för de som inte förstår.
Ja.
Det sänder fel signaler.
Jag tror ändå att folk ändå kan grazie, eller?
Jag vet inte. Många säger ju grazie bara, jag vet inte.
Hur många procent tänker du inte förstod?
Ja, men det kanske är 11% ändå.
11%?
Ja.
Men det är inte Glada Hudik-teatern som lyssnar på det.
Men jag tänkte, exakt det jag tänkte faktiskt på. Jag var och mina kompisar var på Roma Juventus för x antal år sedan, många år sedan, när Mellberg spelade Juventus. Och jag tror att det blev 0-4 eller 1-4. Mm. Mellberg gjorde sitt enda mål i Juventus-tröjan. Och då stämde de upp i Grazie Roma efter matchen. Och det är ju...
Kanske inte så många som stämde upp.
Nej, men, inte så många som stämde upp. Men de gick ut i högtalarna i alla fall.
Ja.
Klubbmärket, vad kan du om det?
Jag kan nog ganska mycket skulle jag säga.
Mm.
Eller ganska mycket. Vilken jävla hatt jag slängde på mig helt plötsligt. Roma har ju inte haft sådär jättemånga varianter. Och så var det väl ganska lång period av inget emblem alls. Så kom den där vargen som är liksom där någonstans börjar det Roma som jag har liksom backtrackat. Inte en sportmössa vad fan Roma höll på med på 50-talet liksom. Alltså det är ligatitel 41-42, det kan jag för att de har tagit tre, så att det är inte jättesvårt att memorera dem. Men från ett sånt lag, så tränare, spelare, skitsamma. Det har aldrig varit viktigt för mig. Utan det är liksom skarven 70-80-tal, Barilla, Boniek, Lidholms ligavinnande lag, Europacupfinal, det är Roma liksom. Och då är det den här vargen som är, det är ett jävligt snyggt...
Varghuvudet, Lupetto. Ja.
Precis, som sen några år tillbaka är det man kör på bortatröjorna. Och det gör ju någonting extra tycker jag till just bortastället. Att det är inte bara en annan tröja utan det är just det emblemet man kör.
Det man i NHL kallar för secondary logo.
Men kan man prata om, italienska klubbmärken och framförallt Romas utan att nämna Pierre Gratton?
Nej, vi kan väl börja där i någon slags okronologisk bra. Du kommer ihåg Piero Gratton då, det är fan otroligt David.
Får jag bara säga då, för att nu har jag mest pratat om vilken tidsepok som jag har liksom estetiskt backtrackat Roma till. Så är det ju, alltså så här, Romulus och Remus-grejen. Det har alltid funnits med ASR och att det är det som har varit ganska upprörande här mot slutet, att man bytte det till Roma och 1927 togs in för att tidsmarkera anorna. Det är väl det jänkare gör liksom. Har man inte själva så
ja.
Köper man in sig på något som har snart 100 år på nacken. Och så tänker man att man är en del av det. Det är väl det.
Men ska vi börja där då istället? Vi kör kronologiskt 27 och framåt. Jag tror att det ändå landade där. För grejen är att Roma är ju liksom sprunget ur egentligen den här italienska traditionen av att Norditalien alltid varit bäst dominerat på fotboll. Och det här, så här fick det ju inte vara i 20-talets Italien. För det hade ju varit liksom Inter, Juventus och Milan och de här jävla Pro Patria och Genoa. Ja, som var bäst. De vann ju italienska ligan hela tiden. Och då kommer vår gamla kompis tillbaka. Jag tror inte han är vår kompis, men Italo Foschi kommer tillbaka, den fascistiska politiken som bestämde på 20-talet att fan, Rom måste vinna ligatitlar. Så vi slår ihop ett gäng klubbar.
Det var 5 stycken eller?
Jag tror att det var 3, va?
3.
Alba Audace, Fortitudo Pro Roma. Nej, Fortitudo och Pro Roma. Lazio sa ju nej, vägrade den här sammanslagningen. Och det här är ju liksom ett Alltså Lazio är den fascistiska klubben i Italien, men det här är ju alltid ett horn som de vrider, en av många fascistiska klubbar i Italien, ser Gusten Görmin här.
Ja, det kostar att spela ut fascistkortet gentemot Lazio om man heter Gusten Dahlin, så att jag är tyst.
Men du är ändå, du är romanistan i rummet här liksom. Vad känner du, som ändå är, jag vet, du har ett politiskt samvete också, känner du någonting av att Roma är sprunget ur en fascistisk tvångssammanslagning egentligen?
Det är inte problematiskt. Det är alltså, jag tror inte någon levandes på 2020-talet kan återigen då ta på sin hatt och säga att man borde ha tänkt sig och man borde ha gjort så för 100 år sedan i ett land som Italien under ett sånt styre. Det var ju så det såg ut. Tyvärr. Det är viktigare för mig vad man gör med den ryggsäcken idag och vad man gör med det sen. Att det började så, ja, vad fan ska man säga om det? Det hade gärna fått börjat med Frälsningsarmén kokade ihop att nu ska vi ha en klubb. Men så var det inte. Och det säger som Jan Andersson. Det är ingenting jag kan göra åt nu.
Då är då, nu är nu.
Exakt.
Det som är jäkligt intressant med de här tre klubbarna, det är ju faktiskt hur deras första klubbmärken såg ut. För som du nämnde, Romulus och Remus och Vargen som diade de här två bebisarna. De fanns ju faktiskt både i Alba och i Fortitudos klubbmärke. Back in the day. Och det tycker jag i alla fall som någon slags klubbmärkeskonnässör här. Att det är jäkligt starkt att man får med sig dels Vargen, alltså symbolen för Rom. Om våra lyssnare inte vet vad det är då. Så Roms skapelseberättelse är ju att bröderna, tvillingbröderna Romulus och Remus växer upp föräldralösa i någon slags etruskisk geografi och tas om hand av en varghona som diar bägge två, och sen slår Romulus ihjäl Remus när de växer upp och så bygger han Rom på de sju kullarna, och det finns i alla fall på, som en statyett idag på de kapitolinska museerna, tror jag. Och det är ju det som både Alba och Fortitudo, de hade den här statyetten i sitt klubbmärke som Roma tog som första klubbmärke också 1927 när de skapades. Så det tycker jag är en ganska fin grej, att man ärver de tidigare klubbarnas egenskaper. För Fortitudos sköld är ju faktiskt formen på den. Det är ju Romas sköld idag.
Nu är lite andra vinklar skulle jag säga. Men ja, det är väldigt mycket den skölden.
Alltså jättestort sidospår här. Men fråga kolon, Alba, är det inte där tryffel härifrån?
Ingen aning, du är ju kocken här. Men så kan det vara.
Alltså det finns ju olika tryfflar. Men Alba-tryffeln är ju ansedd som en av de mest exklusiva och finaste.
Har du ätit den?
Mm.
Simon pengar?
Nej,
alltså nyligen så liksom.
Väldigt mycket tack vare min gode vän Tony Bacci som driver Andys frukt.
Oh, de kör, ja.
Förser Stockholms topprestauranger med råvaror från Italien. Han brukar kunna vara en bra väg in mot Alba-tryffen.
Jag har jobbat på restaurang och haft med både Andes frukt och Sorunda grönsaker att göra. Mm. Andes frukt tycker jag är bra.
Och du har sett filmer med Jessica Alba, antar jag.
Mm.
Yeah.
Åter till ordning.
Ja, den här vargen i liksom det gamla första klubbmärket blev bara ettårig för att Roms stad bestämde under det här fascistiska styret, vilket är jättemärkligt, att klubben inte fick använda den här statyetten i emblemet. Så då fick de ta bort den, vilket är jävligt märkligt. Om man tycker att de borde ju backa klubben som de precis har satt ihop. Liksom.
Det är mycket som var märkligt. 20-talets Italien, kan man säga. Både människosyn och hur man styr en fotbollsklubb.
Men det de gör då är att de börjar gå på monogram istället. ASR, det där det klassiska ASR kommer ifrån. Så de kör ju en massa år med olika monogram i rött och, vi kallar det orange. Ska vi kalla det gult? Men då giallorosso.
På Beyond the Badge podcast kan ni se på Instagram och Twitter de här färgerna. Men först vill vi höra vad Gusten kallar de här färgerna.
Men det är väl mer, alltså det är mer åt vinrött hållet än åt rött. Å andra sidan så ska det ju inte förväxlas då med granat som är Torinos röda. Jag vet, det finns säkert någon jävla, vad heter det, maroon,
ja, just det, ja,
i det också. Och,
lite rost.
Ja, nej, men det är mer åt, det är lite såhär claret röd.
Ja, men åt det hållet, ja.
Den gula, den är inte, det är liksom inte de gula västarna gul. Utan det är mer åt det varma, guldiga hållet.
Ja. Färger som kommer från Roms stadsvapen, SBQR där, röda och orange, eller vad vi nu ska kalla det. Men
Senatus Populusque Romanus.
Ja, skitsbra.
Det finns väl de som har lobbat för att det ska in i
klubbmärket, ja.
Klubbmärket, mm. Emblemet.
Det är en,
vad är det då?
Det är senaten och det romerska folket som då särskiljer sig från regionen Lazio. Mm. Att det här är liksom Roms kommun. Det är som det precis på samma sätt som att det är viktigt för innerstad stockholmare att inte ge det till Vällingby och Haninge och Tyresö, att det är också i Stockholm. Så är liksom SPQR det som är Rom.
Mm.
Allt annat är Lazio.
Roma typ. Är ju stadens lag och Lazio är förortens lag, eller vad vi ska kalla det. Områdets lag, regionens lag.
Så från 34 till 38 så testar de på lite monogram?
Ja, men det är monogram även efter det och på lite olika. Alltså redan här börjar de med reservställ. Det här tredje monogrammet som kommer lägga upp, det finns bara på bortastället. Så de är faktiskt väldigt tidiga med vad vi ska kalla ett secondary logo. Men i slutet på 70-talet då kommer det som vi vill prata om, och det är ju Piero Grattons Lupetto, varghuvudet. Och Piero Gratton älskar vi ju här i den här podden för att han revolutionerade hela den italienska klubbmärkesdesignen. Vi har ju nämnt det i något avsnitt. Men jag ska visa några för dig här, Gusten. Se om du har...
Har du koll på honom, Gusten?
Han satt inte på pojkrummets vägg.
Nej, det gjorde han nog inte. Men han var i alla fall en grafisk formgivare, italiensk grafisk formgivare, som slog igenom med dunder och brak i calcion på 70-talet. Och det mest kända är ju Lupetton som han designade. Men jag ska få se ett gäng andra, se om du känner igen dem.
Bari.
Baris tupp, klassiska Kellogg-tuppen.
Ja, verkligen. Oj, vad fan.
Torde vara Palermo, ja, med tanke på färgerna.
Palermos gamla örn som de hade på 80-talet.
Det där skulle kunna vara Venezia eller Piacenza.
Ser alltså en zebra med en grön ring runt sig.
Det är ett gammalt grönsvart. Jag säger nog Venezia.
Det är Udineses gamla zebra faktiskt.
Ah, det är den här gröna ringen som tar mig till ett grönsvart lag.
Ja, det är lurigt. Men han startade verkligen trend här med djur inom den italienska fotbollen. Och Pescaras, fan, jag avslöjar det, förlåt. Men
det står Pescara Calcio i emblemet. Men den där delfinen, den har nog de flesta som följer Serie A sett.
Ja, och sen kommer vi till det här som är mest spännande.
Oj.
Mm. Det är Lazios ön där.
Ja. Så Piero Gratton gjorde ju både Romas Lupetto och Lazios gamla örn.
Den där återkom ju i ett Lazio-ställ här för några år sedan. Alltså Miroslav Klose Lazio. Och den var ju otroligt snygg som tröja, men de hade ett färgskifte under. Alltså den var ju vit upp till och mörkt ljusblå, om man kan säga så. där ner till. Och shortsen gick i exakt samma färgton. Så det såg ut som att de hade shortsen uppe vid revbenen. Det är säkert många som kommer ihåg det. Alltså, det var lite som pilen i FedEx-loggen. Så här, när du har sett den första gången, då kan du inte sluta se den.
Ja.
Och när Lazio hade på sig det, så här, tänkte du på det första gången? Om någon sa det till dig, då såg det bara ut som att... liksom, Stefan och Christer sprang runt på plan med shortsen uppe i bröstvårtorna. Så det gladde mig.
Efter Lupetton, den ikoniska Lupetton, så får Roma tillstånd av stan. De blir beviljade att använda den här statyetten i sitt klubbmärke igen. Och det, så det är ganska sent. Så det Roma jag växte upp med, som jag kände som Romas klubbmärke, det tillkom ju först 1997 då, att statyetten kom tillbaka. La Lupa Capitolina liksom. Det är varje honan så, som då Dia Romulus och Remus. Och så ASR, förkortningen. Men så kom ju gäng...
Bjuder du på ett uttal om du bokstaverar ut monogrammet? Det är ju ett av italienskans absolut knixigaste ord att få till. Vad A står för.
Jag skrattar ju nervöst.
Associazione.
Associazione. Ja, helvete.
Ja, det är väl ett... Först är det ett S och sen är det ett tsch. Ja, och sen är det ett Z. Ja. Så det är väl associazione.
Ja, associazione. Mm. Ja, det är för jävligt. Men sen kom ju jänkarna då 2013. Och störde Roma-fansen.
Ja, det får man väl säga. Det var inte kul. Den här James Palotta gjorde mycket, men lite bra. Vi får väl se vart Friedkin Group, liksom, vart det landar. Det har väl börjat så där, känner jag. Spreta lite, sportchefslöst.
Ja, det är speciellt. För våra lyssnare skulle jag bara säga då att när de bytte det här klubbmärket 2013 så gjorde de som Roma, som Gusten nämnde tidigare, att de skrev ut Roma istället för ASR för att förknippa klubben med stan, liksom visa världen att vi finns i Rom, hit ska turister åka och kolla på fotboll. Det
skulle vara tydligt.
Tydligt, ja. Skrev ut 1927 för att visa på sina historiska anor och en helt annan design på statyetten, vilket upprört många romanisti, för den ser förvrängd ut, slutcitat.
Vad tycker du, Gusten?
Nej, men jag tycker ju att Lupetton är, alltså, det går väl alltid att slänga fram många som man hyser varma känslor kring. Men jag tycker att Lupetton är otvivelaktigt på någon slags topp 10-lista över snyggast emblem genom tiderna. Jag tycker att klubbemblemet som sen följde, alltså under Franco Sensis presidentskap, det var mycket som var bra med det Roma. Alltså 90-talets Roma, första halvan av 00-talet. Det emblemet är... Jag tycker att det är fläckfritt. Men jag är ju väldigt mycket part i målet. Och för många tror jag också att det spelar roll vad det var, liksom, vad var det för era rent sportsligt. Och när allt sen blir amerikaniserat och kommersialiserat, och det är svårt att omfamna eller tycka. Alltså, du kan ju inte, även fast du tycker, så håller du käften om att du tycker att det är snyggare eller bättre, eller på något sätt positivt. Då är det bara nu gör inte jag det, utan jag tycker genuint att men det blev inte bra. Men precis som att man inte kan göra sådär jävla mycket åt vad Roma är sprunget ur, så är det ju inte så jävla lätt heller att göra så mycket åt att jänkare med massa pengar tar över en klubb och bestämmer. Då är det ju så, liksom. Det är ju få förunnat att ha det i Sverige. Med medlemsägda föreningar där det liksom går att sätta stopp. Det går att säga nej i väldigt många frågor. Men det är den moderna fotbollen. Och jag tror att det finns pros and cons. De som tar liksom hela projekt genom sånt här, men i slutändan kan visa upp en buckla man inte har lyft förut eller lyft på länge, de har nog supportrarna till slut med sig, för att det är nog ganska många som i slutet av dagen hellre vill vinna och ha fantastiska lag på plan och kämpa om de bästa bucklorna än att liksom så här, vi ska göra som vi alltid har gjort. Nu spelar vi Serie B. Nu går det piss. Men fan vad vi hedrar vår historia. Jag vet, alltså, allt är en balansgång, liksom. Det, så är det ju.
Vad ser du i Roma i kaffesumpen då? Är det en stadig femma fortsatt, eller?
Nej, men nu är det väl liksom tre. Stabil tre. Tycker att den är ju fortfarande liksom... Den är så pass lik ett Väldigt snyggt klubbmärke. Men det är ju en sämre version. Men det ser inte för jävligt, tycker jag. Och då, alltså så här, de som är inne på, som du, de här, vad var du sa? Vanhedrad eller
förvrängd.
Det är ju liksom så här, ja, det kan, kanske tar lite långt.
Det hade ju kunnat vara mycket, det hade jo, ju kunnat alltså, vara en Juventus.
Ja, ja, det är ingen tågkrasch. Det är liksom en, här har kommit in någon AD som har liksom vridit och vänt på det och sagt, vi skruvar lite på det åt det här hållet, så kommer det göra sig bättre. Så att, det är väl bara, det är väl som hela Roma som fotbollsklubb. Det är en femte plats i slutet av dagen. Det är liksom ingen, det är inte bottenstrid. Men det är bara lägga sig platt och konstatera att många andra gör det bättre.
Mm. Ja, du.
Ett avsnitt är inte ett avsnitt i vanlig ordning om inte Leonard får göra sin elevrådsordförande liksom grej och ha ett quiz. Är det ett Romulus och Remus-quiz på ingående?
Nej, inte ett Romulus och Remus-quiz. Vi har quizat våra gäster och de flesta är okej. Okay. Niklas Jarlind var vår senaste gäst och han var den absolut sämsta insats jag sett en människa göra någonsin. Han kan vara lämna 0 poäng.
Han chokade.
Mm. Av 9 möjliga tror jag. Han totalt chokade. Och ofta har det med klubbmärken att göra, men idag har inte det. Utan idag vill jag gå tillbaka till någonting. Backhoppning.
Exakt.
Jag vill gå tillbaka till någonting som du gjorde en del på redaktionen när vi jobbade tillsammans. Och det är ju karriären, Wikipedia-karriär. Så du ska få 5 Roma-karriärer här i olika svårighetsgrad.
Mm-hmm.
Och så ska du säga vem spelaren är. Och för att detta ska fungera för våra lyssnare så måste du dels lägga upp det på Instagram och Twitter. Och dels så måste du läsa åren och klubbarna som du ser här framför dig, för du kommer få se karriären.
Tack, det var det jag var lite orolig över, för att väldigt mycket av liksom Wikipedia-karriären handlar om att du får se
verkligen
hela karriären. Du ser vart det är mycket matcher, vart det är lite matcher. Om du hade läst upp det för mig,
nej, jag var dumt.
Då hade det bara slutat med ett pass, för att då får jag inte,
nej,
då får jag liksom inte den här savant grejen.
Håller med. Ja, men vi börjar väl. Så du får läsa det du ser och sen får du svara.
Ja, spännande. Här har vi då en, vad jag misstänker är, brasse som börjar i Flamenco. Flamengo. 85-89. Gör 54 matcher. Sen går han till Benfica 89-90. Kommer till Roma 90. Stannar i 13 år. Gör 330 matcher. 14 mål. Sen går han till Genoa. Rio Branco och avslutar i en klubb jag aldrig hört talas om, Murata. 2010. 433 matcher totalt, ligamatcher då, det är väl det Wikipedia alltid räknar, och 23 mål. Jag gissar på att detta är Aldair.
Ja, men det är klart det är. Mm. Det var nog den lättaste, men bra, en poäng, en av en möjliga.
Man förbi Jarelind gränsen.
Tröskeln.
Har vi nummer 2 här då?
Okej, 90-93, då är det Genoa. Sen är det 93-96. Milan, där gör han 89 matcher. Sen går han till Real Madrid. Sen går han till Inter. Sen är han utlånad till Chelsea och Monaco innan han landar 8 år mellan 01 och 09 i Roma. Avslutar med en säsong i Parma. 486 matcher, tot 41 mål. Jag vet att detta är Christian Panucci.
Bra, vad tog du på?
Jag tar det på från Milan till Real, utlånet till Chelsea. Han är, för att knyta upp säcken med första avsnittet, utlånad till Chelsea från Inter när man startar Championship Manager 0-0-1. Mm-hmm. Och då är man i truppen då ljusblå och inte vit.
Ah, just det.
Så att det får jag tacka CM 0-0-1 för. Nej, jag hade tagit ändå.
Det här är ju en sanslös karriär. Och det är sjukt att han först så sent som 2001 finner ro i Roma med 200 matcher. För han betar ju av världens allra största klubbar innan han landar i Roma.
Ja, alltså Panuccis prisskåp från karriären är väldigt bortglömt.
Nästa då. Nummer 3.
Okej, här har vi någon som börjar med 4 matcher i Inter 91-92. Går vidare till Venezia 92-93. Sen så blir det Udinese 93-94. Han går till Inter 94-95 innan han kommer till Roma 95. Stannar i 10 år och gör 236 matcher och 63 mål. Glider sen till Brescia, Parma, Ascoli och avslutar i Pescatore Ostia med 34 mål på 35 matcher. Även fast det är en lägre nivå så måste det ju här vara en målskytt. Hans 63 mål på 236 ligamatcher under 10 år i Roma känns väldigt mycket som Marco Del Vecchio.
Bra, snyggt. Nu har det blivit lite svårare ju. Tre och tre.
Ja, snyggt.
På tal om svaga derbyinsatser så var ju Del Vecchio derbykung. Han gjorde ju alltid sina bästa matcher varje säsong mot Lazio. Sen var han ganska dålig i 33 matcher. Sen så var det derby igen och då smällade han in den.
Om jag ska knyta an till första avsnittet, du nämnde ju att De Rossi kände lite för mycket i derbyna. I den här Derby Days som du var med i 2014, då är de med på en presskonferens inför matchen och då säger tränarna i alla fall att det är vissa spelare som känner med fansen lite för mycket ibland och just nämner det du säger. Ja. Då nämner han som romanist då De Rossi och Totti och någon till, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är intressant hur det...
Ja, nej, men alltså han, det gick inte. Han kunde liksom inte spela fotboll mot Lazio. Han ville så jävla gärna vinna att han blev Gary Sundgren anno 2020.
Vet du vad Gary Sundgren heter egentligen? Han heter inte Gary nämligen.
Nej, fan, det här har jag...
David har jobbat med Gary på ett häkte. Är det så?
Kan det vara att han heter Jari?
Han heter Kari.
Kari heter han, ja. Just det. Så är det. Så är det. Gary är fin.
Mm. Gubbe nummer 4.
Ja.
Höj vid svårighetsgraden, tror jag.
Okej. Okay. 87-91, Empoli, 102 matcher, 3 mål. Känns inte som en anfallare hittills. Sen har vi 91-95 i Lucchese, 139 matcher. 95-97, Piacenza. Sen kommer han till Roma, 97-01. Går sen tillbaka till Piacenza. Sen är det en säsong i Ancona. Och avslutningsvis 04-05, Perugia. 30 matcher, 1 mål. 97-2001. 101 matcher och 14 mål för Roma. Kommer från Piacenza, går tillbaka till Piacenza. Det här är ju en italienare, det råder ju inga tvivel kring.
En position här?
Ja, men det känns väl som någon slags mittfältare som på 4 år var väldigt ordinarie. Han gör ju ändå 101 matcher på 4 säsonger. I Serie A. Han är ju med och vinner titeln. Kan det vara Eusebio Di Francesco?
Så jävla bra! Det var den här jag trodde skulle vara svårast. Alltså. Snyggt!
Tack.
Snyggaste namnet en fotbollsspelare någonsin haft. Eusebio Di Francesco.
Mm.
Det är otroligt. 4 av 4. Du kan säga att oavsett hur du svarar på sista så är du ju bästa quizdeltagaren hittills.
Gud vad skönt.
Du kan bara slappna av.
Slagit Backman, Anders Jansson med hästlängder och framförallt Dahlqvist.
Kan jag säga att det diplomet kommer man inte skylta med. Att man har slagit Anders Jansson, Fredrik Backman och Jare Lind.
Och nu har vi en till här. En av mina absoluta personliga favoriter, men jag vet inte om det hjälper dig.
Nej.
Gubben med 5.
Du tycker ju om alla. Så att...
Han är som en golden retriever.
Okej, här har vi 99-2000. Tar han sina första stapplande steg i Pisa. Sen så går han till Rondinella. 46 matcher, 21 mål. Landar in Empoli 2001-2006. 142 matcher, 43 mål. Tar en sväng till Valencia men blir utlånad till Roma 2007. Gör 14 matcher och 2 mål. Går sen till Livorno där han gör 128 matcher och 48 mål. Går till Empoli, gör 118 matcher och 63 mål. Sen så är det en sorglig historia med Avellino, Prato, Cararese och Prato igen. Där han alltså fortfarande är aktiv. Så det här är ju då en liten slamkrypare, känner jag. Han gör en lånevår i Roma 2007. Herregud.
Han dansar en sommar.
Den här sitter ju djupt in om du tar den. Och om du tar den så är den inte på den här Roma-våren.
Men vi pratar samtidigt om någon som gör 63 mål på 118 matcher i Empoli.
Jag har sett undertecknad göra mål på plats i Empoli.
Kan det vara Nicola Ventola?
Du är ju i rätt grupp.
Nej!
Av...
Det här är... Nej.
Du är verkligen i rätt skåp på gräver i alla fall. Ska ha 3 sekunder till eller ska jag avslöja?
Nej, får säga vem det är.
Francesco Tavano.
Nej, den skäms inte ens över. Den skäms inte ens över. Nej, men fan, det var någonting med... Men Ventola, alltså det saknas ett par klubbar där för att det ska vara Ventola. Men det var någonting... Det var någonting med liksom hamna snett i Valencia. Å andra sidan så känner jag att det kan vara... Alltså såhär, Di Vaio gjorde ju en sån, men då hade jag velat se Bologna där. Och...
Ja, Fiore också, men han var ju mittfältare.
Men Ventola var väl väldigt mycket Empoli? Om jag inte... Alltså...
Ventola, för mig är nog det med Chievo. Och... Eller?
Ja, nej, det är inte Chievo för mig. Skitsamma. Tavano. Ja, det är...
Det får avsluta quizet och innan du liksom drar iväg på det, andra uppdrag det, så du har fått en bok här, Fotbollens heraldik, som Leonard har kritat ner. Och när vi har gäster så får gästerna önska ett avsnitt.
Jaha.
Det behöver Leonard... inte vara i boken. Du kan välja fritt så länge det inte är liksom Gulag BK. Det måste kunna gå att göra ett avsnitt.
Men någonting du skulle vilja höra kanske?
Ja, nej men vad fan... Har ni gjort Blackburn då?
Har vi inte gjort.
Nej.
Då önskar jag Blackburn.
Kul!
Kör vi så.
Fan vad bra.
Då säger vi tack för den här veckan. Tack för att du kom, Gusten.
Tack för att man fick komma.
Ja, tack Gusten.
Och nästa vecka så kommer vi att spela in avsnitt 77 med Benevento.
Så är det.
Vad har du på Benevento, Gusten?
Leds idag av Filippo Inzaghi. Han vill göra... rätt för sig, han som hamnade så snett i sin tränarbana med Milan. Så att han gör ju bra grejer med Benevento. Målglatt så det förslår.
Mm. Då säger vi tack ni som har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig vecka. Hej hej.
Hej.
Gusten säger hej då.
Tja!